för ganska precis ett år sedan, eller väldigt precis faktiskt, så stod jag här för första gången. Och jag skulle ha någonting som kunde likna en predikan för första gången i mitt liv. Temat, det var samma enligt kyrkoåret. Johannes stöparen, vägröjaren. Men texten är annorlunda. Den här gången så är det Matteus 11 och 2. Vi kan slå upp det tillsammans. Matteus 11 och vers 2. Där står det så här. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. Att blinda ser, att lama går, spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad var det ni gick ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej, vad var det då ni gick ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder är ju kungapalatsen. Vad var det då ni gick ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig och han ska bereda vägen för dig. Julen närmar sig. Det har vi nog inte missat, någon av oss. Och för många av oss så innebär det att vi börjar se tillbaka på det år som har gått. I alla fall så brukar jag försöka sammanfatta året för att se vad som har hänt. Om jag har förändrats någonting det året som har gått. Kanske är det så att Johannes stöparen, när han sitter där i fängelset i den här texten, också börjar tänka tillbaka på tiden som har varit. När man sitter i fängelse har man ju onekligen mycket tid att tänka på. För en tid sedan så hade han döpt Jesus. Och det var ju något väldigt speciellt. En duva hade sänkt sig ner över Jesus och en röst från himlen hade sagt: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Vid några andra tillfällen så hade Johannes själv pekat ut Jesus för sina lärjungar och sagt: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Men ändå så är det som att Johannes, när han sitter där i fängelset, börjar fundera på om det verkligen kan vara så. Om det verkligen är sant det som han har varit med om och det som han själv har sagt. Johannes bild av hur Jesus borde vara stämmer inte överens med hur Jesus är. Han tror att Messias, alltså Jesus, kommer för att hålla dom. Men i sitt svar till Johannes döparen på frågan om Jesus är Messias, den som skulle komma, så svarar Jesus med att lyfta upp den andra perspektivet, den andra aspekten av vad det är, av vad Messias uppgifter är. Jesus visar hur livet med Gud är tänkt att vara. Faktum är att Jesus är det livet personifierat. Johannes, han har förkunnat att folk måste vända om från sina dåliga gärningar, från sin synd, och börja göra det som är gott istället. Alltså inte bara säga att okej, det där var fel, för att sen fortsätta leva som vanligt. utan att leva rättfärdiga, alltid genom goda liv. Johannes säger i Lukas 3 så här. I Lukas 3 och 7. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: huggormsyngel, vem har sagt er att ni ska slippa undan den kommande vreden? Bär då sån frukt som hör till omvändelsen. Det Jesus säger i sitt svar till Johannes, det är att han lever ett rättfärdigt liv. Hans liv bär god frukt. Där Jesus går fram sker Guds vilja. Och där Guds vilja sker, där är Guds rike. Vad är då Guds rike? Jo, precis som i vilket land som helst så finns det någon som bestämmer. I det här fallet så är det Gud. Det finns lagar och regler som är till för folket. Och folket, det är ju vi, alla vi som har valt att gå in under Guds regering. Dessutom befinner sig folket på den plats Gud har valt ut åt just den enskilda individen. Guds folk på Guds plats under Guds regering. Jesus säger så här om Guds rike i Lukas 17, vers 20. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Så den stora skillnaden på Guds rike, mellan en Guds rike och ett vanligt land, det är alltså att ett vanligt land är begränsat till ett visst geografiskt område, medan Guds rike finns inom oss. Guds rike finns på varje plats där det finns en människa som har valt att gå in under Guds regering. Om nu Guds vilja finns, nej, om nu Guds rike finns på den plats där Guds rike, vi tar igen. Om nu Guds rike finns där Guds vilja sker, då måste vi veta vad det är Gud vill också. Gud, han vill ju att vi ska leva perfekta liv. I goda relationer till varandra, till våran jord och till allt som jorden rymmer. Till Gud själv. Precis som han hade tänkt det från början. Innan synden kom in i skapelsen. Utan sjukdomar, utan död, utan sorg, utan fattigdom och sådär. Här på den här jorden så kan det aldrig bli perfekt. Det blir det först när Jesus kommer tillbaka. Ingenstans är Guds rike så närvarande som i Jesu person. Jesus är så fylld utav det här livet. Det här livet som är precis så som Gud har tänkt att livet ska vara. Att det bara rinner över. Det läcker ut var helst han går. Så att andra människor kan få lite utav det här livet också. Jag tänker på den här berättelsen om kvinnan med blödningar i Lukas 8. Vi kan läsa den tillsammans. Lukas 8 och 43. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare, men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel, alltså Jesu mantel. Och genast upphörde blödningen. Då sa Jesus: vem var det som rörde vid mig? När ingen svarade sa Petrus: mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig. Men Jesus sa: någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade för allt folket varför hon rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Kvinnan trodde att Jesus hade livet som kunde hjälpa henne. Man kan ju tro att det här med att någon rörde vid Jesu kläder, att det bara var en engångsföreteelse som hände just henne. Men det var faktiskt inte så. I Matteus 14:35 så kan vi läsa om... vi kan läsa det. Det står så här. Jesus och lärjungarna hade farit över sjön och de hade kommit till Genesaret. Och männen på platsen kände igen honom och skickade ut bud i hela trakten. Och man förde till honom alla som var sjuka och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev friska. Nu handlar ju det här egentligen inte så mycket om manteltofsar. Det är ju inget magiskt med dem. Utan vad det egentligen handlar om, det är att Jesus läcker ut det verkliga livet. Människor i hans närhet blir helade, befriade, upprättade, uppmuntrade och levande. När jag och min man pratade om det här igår kom han på en hemskt fyndig grej som jag skulle vilja dela med er. En liten ordvits som jag tror att alla pappor skulle tycka om. Särskilt min. Och jag vill dela med mig av den för att du ska komma ihåg någonting av den här predikan när du går i alla fall. Om en vattenkran i köket droppar lite fastän den är stängd, så säger vi att den läcker. Men sen finns det vissa som inte riktigt kan uttala det där ordet ordentligt, utan de säger att den läker. Läker och läcker. Och nu kommer det fyndiga. Jesus, han läcker ut det verkliga livet på de som finns i hans närhet. Och när han gör det så läker han människorna. De blir helade. Läker och läcker. Läcker och läker. I texten som vi läste i början när Johannes döparen frågar Jesus om han är Messias, så påpekar Jesus att hans liv läcker för att bli till läkedom för människorna. För att det visar att Guds kraft är verksam i honom. Och det blir till ett vittnesbörd för Johannes, så att han kan tro att Jesus är Messias. Guds rike är aldrig så närvarande som i Jesus. Men vi som vill, vi får också leva i Guds rike. Leva livet som Gud har tänkt det. Vilket ju betyder att när vi går in under Guds regering så blir vi fulla av det här livet. Och det verkar som på Jesus, tycker jag, att det här livet ska läcka ut till andra människor. Till läkedom. Så var det för apostlarna. I Apostlagärningarna 5 och 12 så står det så här: genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt och mer än så. Män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gator och lade dem på bäddar och bårar, för att när Petrus gick förbi, åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Återigen, det är inget magiskt med Petrus skugga. Men lärjungarnas liv läckte läkedom. Och hur fungerar det här i ditt liv? I mitt liv? Vad händer med folk i min närhet? Sprider jag läkedom och liv? Eller blir folk kvävda i min närhet för att jag breder ut mig och tar för mycket plats? Kommer jag med död? Eller blir folk helade? Får de rakare ryggar? Känner de sig uppmuntrade och befriade och levande i närheten utav mig? Hur är det egentligen? Antingen så sprider man ju liv eller så sprider man död. Det här fantastiska livet som jag har fått när jag har valt att gå in under Guds regering, det är ju ingenting som jag kan behålla för mig själv. Det måste få läcka ut till andra. Ge som gåva vad ni fått som gåva, säger inte Jesus så. Livet i Guds rike är inte bara till för oss, utan för alla människor. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du kom hit ner. Tack för att du är livet personifierat. Tack att där du går fram, där läcker du ut utav det livet till oss. Så att det får bli till läkedom i våra liv. Herre, jag ber att vi här också skulle få göra det. Läcka ut utav ditt liv. I Jesu namn. Amen.